Ja, välkommen till Slaget efter 12 måndag. Jag heter Stefan Winiger. Vi arbetar på Yle här med att hindra smittspridningen, så jag sitter själv utanför och leder det här programmet. Och alla våra gäster är runt utspridda i svensk Finland. Alla för att hållas på sin kant, så att ni vet det. Det här, en del av er kanske har läst Merete Mazzarellas kolumn i Huvudstadsbladet i veckoslutet, där hon beskriver hur hon känner sig utpekad som på grund av sin ålder, och att ett helt liv har hört att äldre ska hållas aktiva, så byter det nu tvärt och så ska alla nu vara passiva och stanna hemma. Det här har, när det här beskedet kom förra veckan att de alla äldre i republiken Finland ska hållas hemma, väckt en hel del diskussioner, och det ska vi fundera på här i Slaget efter 12. Tillsammans med Geo Stenius, som är journalist och debattör, känd här från Yle Vega. Välkommen, Geo.
Tack ska du ha.
Sen har vi med oss Marianne Laxén. Du har varit politiker och allt möjligt och aktiv i Finlands fredsförbund och så vidare. Här är du nu debattör hos oss och funderar kring äldre. Välkommen, Marianne.
Tack ska du ha.
Det är lite fördröjning här som ni hör, lite på grund av att vi sitter ifrån varandra en bit här. Uppe i Österbotten finns Elli Flén, som är med oss här i egenskap av att du har funderat kring det här att vara barn till äldre människor. Välkommen, Elli.
Tack så mycket.
Som sagt, det blir lite andning här emellan här. Det får ni ha överseende med i dessa tider. Ska vi börja med... Marianne Laxén. Marianne Laxén, du håller dig ute på landet och sådär. Hur har du reagerat på det här att de äldre ska hållas på sin kant?
Jag vet nu inte om du ska uttrycka det, att man ska hålla sig på sin kant. Jag måste säga att jag accepterar nog till fullo det här varningen som har utlyst. Det vill säga att vi ska vara försiktiga med att försöka inte själva bli sjuka och inte sprida den här sjukdomen. Och jag måste säga att jag har nog mer eller mindre svårt att förstå de här individualisterna eller anarkisterna, eller hur man nu ska uttrycka sig, som tycker att det är onödigt det här. Sen tycker jag vi ska skilt diskutera också i det här programmet vad man menar med aktivitet och passivitet. Men det kan vi kanske återkomma till.
Mm. Vi återkommer gärna till det. Geo Stenius, hur har du reagerat på de här kollektivåtgärderna mot en hel åldersgrupp?
Jag måste säga att lite delat. Jag kan ju väl förstå varför regeringen gör det och vill prata ut den här smittokurvan så att hälsovårdssystemet inte ska storkna. Men sen har jag en del svårigheter med att svälja de här kommentarerna som kommer från yngre generationer, där man då mycket fraktfullt liksom förhåller sig till äldre personer då, som använder sig av den här möjligheten som vi ju ändå har att gå till butiken, vilket till exempel för mig är nog ganska nödvändigt. Jag bor ju ute på Emsalö och har ingen som nu sådär rimligtvis kan hämta någon mat åt mig, och jag går till butiken när det behövs, ganska sällan i och för sig. Men det som man då får höra att det här är för oss som det här görs och det ena och det andra. Och sen samtidigt så får man då höra om till exempel hur badstränderna i Helsingfors var fulla av folk. Alltså man trängdes där, och kaféer och barer, där är en massa människor och folk reser upp till Lappland och tillbaka. Det är den här yngre generationen som då vill ta vara på oss, och samtidigt ökar den här smittorisken. Det finns ju annat som jag kan säga om den här saken, men att kanske jag låter diskussionen gå vidare.
Mm. Då plockar vi in här Elli Flén. Du har haft diskussioner med dina anhöriga förra veckan. Berätta, hur gick de?
Ja, det gick inte så bra i början, men nu måste jag säga att det som behövdes så var nog lite tid. Och det finns mycket man kunde säga om det här och förhoppningsvis bli lite klokare sen på sikt, men en sak som jag nu definitivt märkte här att det som förorsakar lite såna här motsättningar mellan generationerna faktiskt, så det var nog där i början skillnaden i mediekonsumtionsvanor. Att om man tänker när liksom det här läget kom på, så att säga, så det gick ju väldigt snabbt och vi for till väldigt exceptionella förhållanden egentligen på några dagar, från att att våra liv kanske inte påverkades alls till att det blev jättestora effekter på varje individs liv. Och då tycker jag att de som kanske hänger på sociala medier och konsumerar mera medier till vardags, så kanske det syntes där att den gruppen människor på något sätt förstod och liksom tog in det här snabbare än de som kanske läser en papperstidning som bara kommer på varje dag på morgon, eller kanske liksom inte ens varje dag följer med en nyhetssändning. Så det blev det definitivt, nu kan jag säga så här lite efteråt, att var en orsak till att vissa i min närkrets kanske inte riktigt de där första dagarna insåg att det här var sånt som man faktiskt behövde lyda. Sen är det ju förstås när det uppstår motsättningar, så då blir ju kommunikationen elak och det är ju inte bra, det som Geo här vittnar om.
Mm. Känner ni, Marianne Laxén, Geo Stenius, känner ni igen er i den här bilden som Elif Lehn ger här, att kanske många äldre inte riktigt är på samma liksom snabba uppdateringsnivå helt enkelt? Att det är därför man kanske inte förstår, håller ni med om det?
Men enligt de här statistiska uppgifterna så är det ju på det sättet att 26% av 65-74-åringar använder internet, och 70% av de som är över 75 år gamla. Så att nu, Eli har väl rätt i det att just den här åldersgruppen så är väl hör till den som minst använder sig av internet och av sociala medier, men jag är nog inte riktigt säker på att hennes argumentering sen kan liksom accepteras på det sättet att de, bara för att man läser tidningen så fattar man inte galoppen. Det kan hända att det gäller hennes snäva umgängeskrets, men att dra några sådana allmängiltiga slutsatser på basen av egna erfarenheter tror jag är kanske lite väl märkligt.
Mm. Nu vill jag nog, det var kanske nu inte bara på egna erfarenheter utan mer på den där statistiken som du själv hänvisar till, alltså människors användning av media och hur snabbt det kom. Plus att man kunde också, men att det här är ju en förklarande faktor, inte det ju på något sätt som jag sa att det här kommer ju vi ju flera år efter det här att fundera på att varför det gick som det gick. Och nu säger jag ju att det definitivt har jämna ut sig, att nu är det ju inte liksom kanske 70 plus gänget som är utmaningen just nu, utan nu är det snarare Lapplandsresenärerna. Men det är ju liksom, det är ju det hur man använder media, och sen tyckte jag att det var ganska tydligt att åtminstone i början så var åtminstone en del av regiontidningarna var väldigt restriktiva. Alltså man försökte på något sätt upprätthålla en sån här stämning att nu ska vi inte överdriva och nu ska vi inte låta det här bli en hysteri, och så kanske man höll tillbaka med nyheterna medan faktum var att det här redan höll på att rulla upp och blev bara en större och större sak. Så om man bara läste vissa, till exempel österbottniska regiontidningar där i de första dagarna av krisen, så kunde man nog invaggas i en tro att det här kanske inte var så viktigt.
Mm. Jo, men då måste man väl också utgå ifrån att det är inte de här 70-plussarna som har gjort fel, utan det är de här 40-plussarna som gör regiontidningarna där uppe i Österbotten.
Absolut, absolut. Och det här var inte att peka finger på 70-plussarna, utan konstatera att om det är din liksom dagliga dos av information, så blev det ganska knapert där de där första dagarna.
Ja. Jag skulle gärna kanske komma in här. Jag tycker Elif Lehn tog upp en viktig sak, nämligen de sociala mediernas påverkan eller inverkan under den här situationen. Men jag gör nog en annorlunda tolkning. Alltså, i den meningen att, jag tycker ju att det som man närmast via de sociala medierna fick till stånd var någon form av masspsykos. Och det där då vidtogs mängd åtgärder som man sen kan verkligen ifrågasätta. Till exempel det här med att stänga gränserna, så har då tydligen, om jag nu har förstått de undersökningar som jag har läst, att det där, att de fungerar inte överhuvudtaget. De har absolut ingen inverkan på det här. Att det som den här fick till stånd, den här, ska vi säga, kampanjen i sociala medier, eller det var ju ingen kampanj utan det är så som sociala medier fungerar, är att regeringen inte gavs något som helst alternativ. Alltså det fanns ingen chans för en politiker i dagens Finland att säga att stopp nu, sakta i backarna, att vi ska nu lite säga att vad som är det viktiga. Alltså först försökte ju regeringen hålla sig till det som jag nu kan föreställa mig att var en fullständigt vettig åtgärd, med att begränsa sådana här sammankomster med över 500 människor och så vidare. Men sen kunde man nog hålla sig till en mindre arsenal. Och så att säga försöka förklara för människor att man ska nu försöka hålla sig ifrån de här större folksamlingarna och så vidare. Men annars skulle man då egentligen försöka leva så som man vanligen lever. Dels skulle det här påverka den ekonomiska situationen på ett fördelaktigt sätt. Och dels så hade det egentligen spelade ingen roll för det här viruset. Så det går sin gilla gång. Vi kan göra vissa saker, att vissa saker sker långsammare och så vidare. Men att förr eller senare, så när viruset har gjort det som det har i uppgift att göra, så slutar det oberoende egentligen av vad vi gör. Och i synnerhet för det här åtgärden med gamla människor, så är ganska tudelad i den meningen att någon gång ska vi ju släppas ut vid 650 000, och då är det en stor grupp i samhället som inte har någon form av immunitet, och då har en viss form av immunitet uppträtt på övriga håll i samhället, och då kommer det här viruset pigna till igen när det hittar, så att säga, nya marknader, och så blir vi gamla människor sjuka till någon andel, och jag tror att då de här riskfallen dör då och inte nu, nu tidigare, vilket ju är berättigat att försöka förhindra på grund av hälsovårdens problem.
Just det. Förhoppningsvis tänker sig regeringen att alla, just det, man ska klara fler när inte alla blir sjuka samtidigt. Håller ni andra med om Georg Stenius tankar här?
Nej, jag måste säga att jag har ju ingen medicinsk utbildning, och jag vet inte hur mycket Georg Stenius heller har, men ärligt talat så litar jag i det här fallet nog lite mer på vad heter det, sociala hälsovårdsmyndigheterna på regeringen än på Georg Stenius.
Okej.
Jag står här och funderar hur jag ska formulera mig, men jag säger också å det skarpaste att jag är inte medicinsk expert, och därför är inte jag rätt person att avgöra huruvida myndigheterna har agerat rätt eller inte. Men det jag försöker liksom titta på är att sen när de har bestämt sig för en aktion, så hur får de oss människor att lyda? Jag menar, det här kommer vi ju att fundera på, som sagt, i åratal efteråt. Och det kommer att komma liksom en massa analyser att då borde man ha gjort si och så, och det kanske ska vara bättre att göra så. Men nu vet vi ju att, jag menar, vår regering, våra myndigheter är under en förfärlig press just nu. De måste fatta något beslut, och sen måste de få oss att agera enligt det. Och det kommer att finnas en massa förståsigpåare på sociala medier, i insändarspalterna, som vet bättre. Men om man ser på det här nu liksom från ett helhetsperspektiv, så handlar det om att myndigheterna måste fatta något beslut, och de måste få oss att lita på dem så att vi agerar enligt det. Och för att vi ska göra det, så behövs det ju liksom, skulle vi bo i Kina, så skulle man kunna kommendera oss, och vi skulle hållas inomhus därför att vi inte vågar någonting annat. Men i en fri demokrati så måste, förutom vissa tvångsåtgärder, så måste det också finnas en jättestor dos med information. Och det är ju den nu som man kan fundera på, att hur ska den se ut, vem ska säga den, hur mycket ska det komma av den, var ska den publiceras, vilka ska vara talespersonerna för att få oss att, att göra som de vill.
Får jag säga någonting i det här sammanhanget? Man kan på långt håll höra att Elli Flen har militärutbildning, och jag förstår mig också till en viss del på hur det ska fungera i en situation då vi har ett undantagstillstånd. Det är klart att det enda man kan göra i den situationen är naturligtvis att lyda myndigheterna. Det är inte det jag ifrågasätter. Jag ifrågasätter bara grundlaget för detta. Och det där, och vill då, eftersom vi fortfarande lever i en demokrati, uttrycka det. Och det är vad man kan göra här. Sen talar Elli, tycker jag, klokt nog om den här informationen. Och där tycker jag att vi inte har fått tillräcklig information om liksom bakgrunden till varför man gör så här och inte så här. Och vad man tror att ska liksom vara situationen efter, ska vi säga, en månad eller efter påsk när vi då ska friges, eller vad man ska säga, hur man resonerar att där man kommer att resonera. Och det här skulle underlätta för oss alla att hålla oss till de direktiv som vi har fått, som jag absolut inte rekommenderar att vi ska bryta.
Mm. Jag tror vi ska lämna den här diskussionen om vad som är lagom mängd diskussion och lagom mängd fakta. Den får vi, som Elli Flen föreslog här, ta i efterhand, för då hinner vi inte prata något annat i den här sändningen. Jag skulle gärna vilja höra vad ni tänker om det här med att det var någon av er som var inne på det här med den här rättvisan över generationsgränserna, så att säga. Finns det en känsla hos äldre finländare att man nog gör sitt, man, som Geo Stenius, går på butiken här på Emsalö, men annars så ser man bara mest på i tidningarna hur ungdomarna fortsätter av gammal vana och inte håller sig till regler. Så att de äldre tar det här på allvar och de andra, resten verkar vara lite sådär lydiga.
Ska vi sätta is i hatten här nu och is i magen och is på alla möjliga ställen, för att jag tycker den här diskussionen som har förts och som förs fortfarande, så vi förklarar, ja, vi ser några exempel, några tokstollar fat i Lappland, så skriver alla att herre du milde, alla ungdomar är ute i Lappland och skidar nu och ingen håller sig till de här reglerna, eller alla 70-plussare är emot det här och det ena. Jag har svårt att hänga med i den här diskussionen, för man kan alltid hitta någon som gör någonting som är fel. Så att om vi lite skulle ta det lite med ro, och jag skulle gärna hellre diskutera det här att när vi säger att 70-plussarna ska försöka hålla sig undan nu, att umgås med andra människor direkt. Det är ju inte frågan om att man behöver umgås, att ta kontakt per telefon eller per Skype eller något annat. Att vi hellre skulle fundera på vad är det vi ska erbjuda de här äldre personerna under den här tiden som man måste hålla sig lite för sig själv. Och där tycker jag skickar nu en hälsning till Yle och Yle Vega också. Ta nu fram de här gamla hörspelarna som ni har i radioarkivet och sätt dem på och rulla, så att folk har liksom någonting att se fram emot. Eller ta fram de här gymnastikprogrammen i tv så att man kan ha någon gymnastik. Och hitta på saker och ting som vi kan göra här när vi är hemma.
Ja, hur fungerar den här isoleringen av de äldre? Det är ett mycket bra tema som Marianne Laxén här tar upp. Geo Stenius, du, förutom att handla, va? Hur klarar du dig?
Nej, jag tycker inte att problemet är det att man inte har saker att göra, utan det är det själva tillståndet. Och det är det som jag uppfattar som plågsamt. Och jag vet inte om jag menar opium mot folk eller vad det nu heter. Cirkus. Så det där, det tror jag inte så mycket på. Alltså, jag tycker inte att det är svårare att hitta på saker att göra, utan det är helt enkelt att världen förändras på något sätt. Man blir mentalt kringskuren. Jag tycker det är oerhört svårt det här. Det finns naturligtvis, där ingår ju hela naturligtvis problematiken med coronaviruset. Det finns ju för alla andra också till stora delar. Men att i synnerhet för en själv när man då kanske inte har möjlighet att på samma sätt inbilla sig att världen nu ändå inte har förändrats så förskräckligt och att det här nu kan gå bra ändå. Det kan vara ändå skäl att liksom lite sätta det här i perspektiv att det finns ju inte, om man tittar på de projektioner på hur många som ska kunna dö i värsta fall här så kommer då våra hälsovårdsmyndigheter med någon sån här 3 000-4 000 personer. Jag tror personligen att det är mycket mer, åtminstone det dubbla, men ändå det är liksom det är inte det digar döden eller spanska sjukan med miljoner döda. Utan det är frågan om någonting som ändå kan hanteras, tycker jag, inom vissa mänskliga ramar. Det som ju naturligtvis är problemet, det inte finns en enda politiker som skulle våga gå och säga något sånt här. Inte en enda. Och därför så rullar det på nu när det en gång kom igång. Det var det Ellen som undrade hur det gick så fort. Och det gick just fort för att det blev en viss form av masspsykos. Och att det kunde säkert ha skötts på ett annat sätt, men då borde man ha insett det kanske i ett tidigare skede.
Får jag kommentera här Geo, att Geo ser det ur ett sådant här existentiellt och filosofiskt problem medan jag ser det liksom mer praktiskt. Jag står med fötterna på jorden och försöker liksom klara av att folk ska klara av det här. Jag förstår nog Geo dina vad heter det, funderingar, men vi måste försöka hjälpa till de människorna som inte har så mycket utbud i vardagen, så borde vi också försöka göra något åt.
Naturligtvis inte har jag något emot det, men att jag bara redogjorde för hur jag upplever det här själv. Folk upplever det ju på många olika sätt naturligtvis.
Exakt. Alltså det som orsakar att det blir sånt här käbbel mellan åldersgrupper och mellan olika människor som inte lyder, människor som inte tycker att det här är så farligt och så här, så är ju det att vi de facto så drabbas väldigt olika av den här situationen. Jag menar, det här är på riktigt och syns i allra högsta grad i jättemånga finländares vardag just nu. Jag menar, i jättemånga hem så är det fullständigt kaos när man i ett och samma vardagsrum och kring ett och samma köksbord har några skolbarn och kanske två föräldrar som försöker desperat sköta ett distansjobb samtidigt. Och liksom många nerver är på spänn för hur man ska få den här nya situationen att gå ihop. Så har vi många företagare som redan nu är i liksom djup trubbel, som har behövt permittera hela sin personal och ser hela sin verksamhet, årtionden av jobb, bara vittra sönder på några dagar. Och jag tycker att man måste också låta människor bedra den här frustrationen. För då förstår på riktigt att det uppstår om någon då säger att nej, jag vill inte vara hemma, jag vill gå till mina hobbyer och träffa människor och ha mina sociala kontakter. Så då förstår jag att någon kan liksom bli väldigt, väldigt arg och känna att men för tusan, om din enda uppgift är att hållas hemma, jag skulle göra vad som helst för en lugn stund på soffan. Så blir det de här motsättningarna och vi behöver lite tid nu som samhälle. Alla behöver, någonstans behöver man få ha den där reservventilen där man är lite arg och vädra lite frustration. Och sen behöver vi liksom besinna oss och ta tillbaka en vänligare ton gentemot varandra. Men vi behöver förstå att alla drabbas nu olika och vi är lite i otakt.
Men Eli, bakgrunden till att jag är frustrerad här är inte så mycket min egen situation, utan det som jag ser, det som jag tror att kommer, nämligen att förr eller senare kommer ju alla att inse att den ekonomiska stabiliteten i våra västerländska samhällen nu har blivit dödsskjuten. Och att det kommer att vara enorma problem med konkurser, arbetslösa, självmord, gud vet vad, när det här inte kommer att kunna repareras med att regeringen trycker pengar. För dels kan det inte fördelas på något hyggligt sätt åt de här alla småföretagarna. 93% av alla företag i Finland är småföretag, har under 10 anställda. Och alla de här kommer ju att vara i enorma svårigheter. Jag har hemskt svårt att se att det där, man sen med facit i hand skulle kunna säga att no, det var nu värt det, för att det dog bara då 2000 mindre än annars. Det är den här problematiken som stör mig så fruktansvärt, och det är därför jag morrar.
Ja,
Skulle du som politiker våga göra beslut som vad heter det du förespråkar nu?
Det var ju det jag sa, att ingen politiker vågar mera i detta.
Ja, men jag frågar, skulle du som politiker göra det?
Antagligen inte om jag skulle vara politiker, för det skulle fungera med en politikers sätt att tänka. Politiker tänker också på andra saker än vad som är rätt och riktigt, utan de tänker hur de positionerar sig i samhället. Nej, jag positionerar mig gärna också. Vad sa du?
Jag sa att de kanske tänker på andra än på sig själv.
Nu tänker de på en del saker, men de inser att det inte går. Alltså du kan inte, oberoende vad de skulle vilja göra, så kan de inte göra det, för att det skulle, liksom, tåget gick redan och de har blivit överkörda av en vind som sveper över hela den västliga världen. Alltså man ser precis, det fungerar på alla andra länder. Vem är den som stiger upp här och liksom säger skjut mig först?
Mm. Alltså ett problem i att kommunicera det här läget nu så är ju det att det här är fortfarande för oss här i Finland en osynlig fara. Vi har ju inte ännu sett kolonner av militärlastbilar som forslar likkistor ut från sjukhusen. Vi har inte ännu fått de första dödsfallen från sjukvårdspersonal som har smittats. Vi har inte ännu sett några liksom historier om sjukhus som, där de helt enkelt håller på att kollapsa för att de håller på att jobba ihjäl sig. Så vi är liksom inte där ännu. Och då är det ju lite svårt.
Jag tror du hänvisar till Italien nu. Men är du säker på att inte Italien är nu ett väldigt extremt exempel av olika orsaker som inte beror på viruset utan beror på andra saker?
Ja, jag hoppas verkligen det, och jag hoppas att vi inte hamnar där. Men det är ju, jag förstår ju att våra myndigheter agerar som de gör därför att de vill undvika den här situationen. Alltså en sån här viktig linje i kriskommunikation rent allmänt i sån här liksom nödlägeskommunikation, som förr så kunde man tala om att man skulle försöka undvika att skapa panik. Men nu har man mer och mer börjat prata om att det är liksom inaktivitet som är den största faran. Alltså människor hamnar väldigt sällan i panik. Väldigt sällan så är det som är problemet, utan snarare i såna här nödlägeskommunikationssituationer så är faran det att människor inte gör något, utan ignorerar, tycker att det här gäller inte mig, eller går lite i chock och förnekar det som har hänt och inte följer instruktioner. Det gäller när man ska utrymma ett stort köpcentrum vid en brandfara eller liksom ett fartyg som håller på och sjunker. Men här är det ju extra svårt eftersom vi inte ser eller hör eller känner den där faran så här konkret och stort som det målas upp för oss ännu. Men därför håller jag nog fast vid det, att det är nog viktigt att hålla på och nästan till gränsen tjata om de här farorna och varför man gör de här åtgärderna nu, att därför måste vi göra så här för att det är det här vi vill undvika.
Jag tror det är känns som det är det vi gör också här i medierna, i radio och tv på webben, att vi talar om det här dagarna igen, så det tror jag säkert stämmer. Jag tror också att det där att nerverna ligger lite på utsidan, just den här osynliga hotet som ni var inne på här. Att, och därav kanske också kommer en del av den här att varför ska jag, och tänk hur nu ska skolbarnen i alla fall få gå i skolan, men jag som håller mig hemma. Men jag tänkte en bild som vi kan måla upp här ännu så vi inte har tänkt på ännu skulle jag vilja lyfta fram, och det är att ensamheten, alltså det här, det finns en tendens här att vi säger nu att väldigt många äldre nu har blivit av med allt sitt socialt umgänge. Det finns ett stort problem med ensamhet, eller har funnits väldigt stort bland i samhället överhuvudtaget. Alltså kan det också vara så att för många som nu måste sitta isolerade därför att regeringen säger det, så har det egentligen inte så mycket ändrats för deras egen vardag, eller vad tror ni?
Ja, det har du kanske rätt i nog, för att jag menar, jag har varit aktiv i sådana här pensionärsförbund och jag har funderat lite på den här saken också, för där är ju människor ansluter sig, men så blir de så gamla så inte de orkar gå på möten och sånt här, och då brukar många föreningsstyrelser ringa upp sina medlemmar och prata med dem, och ibland så till och med kör de hem och vad heter det och tar med i bilen till föreningsmöten. Det kan inte man göra nu, men det vad man kan göra ju att fortsätta den här telefonpåringningen och ta kontakt med sina medlemmar. Men det finns ju ändå en hel massa människor som är utanför det här medlemskapet också, och de naturligtvis så borde man tänka på. Där kom jag att fundera på att Rundradion, både den finska och svenska sidan, har nog också en uppgift att försöka liksom hålla den här kontakten och arrangera sådana program där man kan ringa in och prata och så här vidare bortåt. Men hemtjänsten är ju sen en annan kontaktdel där det är stora problem, eftersom de här människorna byts ut som jobbar där hela tiden, och det är inte liksom sådana personliga kontakter som blir så vad heter det, bestående. Så att jag menar, visst, om vi nu tittar lite på den praktiska vinklingen här och försöka fundera på vad allt vi kan göra istället för att sitta här och gnälla vad som är ren gjort, förlåt mig nu.
Har ni fler förslag?
Ja, alltså jag har tänkt att det skulle vara jättebra om någon skulle komma på någon bra kreativ... För nu, som jag sa, vi har vissa människor som håller på att jobba ihjäl sig, alltså inom sjukvården och liksom alla familjerna där man försöker pussla ihop det här distansarbete, distansskola, pussle. Så samtidigt som vi har människor som har för lite att göra, så vad kan vi hitta på där man kunde liksom använda de här resurserna som behöver någonting, en viktig uppgift att fylla dagarna med, till att avlasta nu de som skulle behöva hjälp. Jag menar, för mig personligen har ju mina föräldrar som min svärmors hjälp i barnskötsel varit helt, helt avgörande för att jag ska få mitt liv att gå ihop, och nu är den biten borta. Men kan man hitta på nya lösningar, hur mor- och farföräldrar till exempel kan hjälpa till i de här barnfamiljernas situation, eller hjälpa de som är ännu äldre. Jag menar, 70-plussarna är nu i mina ögon inte alls just några åldringar, men däremot har vi ju en massa till exempel 90-plussare. Så kanske liksom att senior... medborgarna på något sätt hjälper varandra då och hålla kontakt med dem istället och gör en större insats där. Och sådana här lösningar så tror jag ju nog att vi hittar på nu ganska snabbt, men vi kunde kanske lite snabbare försöka hitta på att okej, det här får vi inte göra mera, men vad kan vi då istället göra?
No, mor- och farföräldrarna som klarar sig på internet och kan ha Skype-kontakter med sina barnbarn, läsa sagor för dem och vad heter det, få mamma och pappa att sitta i köket och jobba, det är en möjlighet. Men sen en sak som du också nämnde här var just att, och som jag sa när det gäller den här statistiken, att 70% av de som är fyllda 75 är utanför det här internetet, och där så tror jag nog att tvn och radion har en jättestor uppgift att vad heter det, försöka skapa nu speciella program som riktar sig till den här delen av befolkningen och försöka aktivera dem på något sätt.
Och det är det vi, genom att tala om sakerna, det gör vi också här i Slaget efter 12, så därför hoppas jag att vi drar vår lilla strå till stacken för att hålla landet i någon slags rörelse i alla fall genom den här krisen. Hörni, den här vår sändningstid börjar vara lida mot sitt slut. Jag tackar så mycket dagens debattörer här, Geo Stenius, Elli Flén och Marianne Laxén, för att ni var med och diskuterade världen och de äldres situation i Finland idag. Tack så mycket för att ni var med. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Hej då!